Jesper Tettli heter jag. Efternamnet kanske klingar både finskt och engelskt, men jag är norsk. Kommer från Norge och ni kanske vet det. Ni kanske sett mig i massa olika sammanhang, både med pannkakor och ja, jag vet inte allt vad det kan vara. Pannkakskyrkan, precis. Jag leder lovsång ibland och ja, ni har säkert sett mig på olika håll och kanter. Och idag ska jag göra en liten debut. Jag ska predika och det känns spännande. Jag kommer från en pingstbakgrund och där, innan jag börjar snacka här nu, så ska vi göra en liten praktisk handling. Där så gör man så här att när man kommer till kyrkan, nu jag lånar Birgitta, då tar man liksom frid, syster. Man behöver inte säga syster. Och vet ni, första gången jag gjorde det här i ett EFS-sammanhang, då, nu gör vi om det här. Nu är du Lisbeth.
Frid,
ja, du är en pingstvän, va? Och då jag svarar väl någonting i stil med att ja, jag vet inte om det är det som är riktigt så här, min definition av vem jag är. Jag är ett Guds barn. Men jag tycker att det är fantastiskt att vi hälsar varandra med Guds frid oavsett om man är pingstvän eller EFS-are eller vad man nu än är. Så jag tänker att vi kan väl bara vända oss till varandra, till grannen, och hälsa ordentligt på varandra. Kanske önska god fortsättning för det här nya året. Fantastiskt, det gick ju jättebra. Det var inte så farligt, va? Det här känns ungefär som när jag var 10 år och inledde min karriär som backhoppare. Ja, det kan man inte tro, va? Vi flyttade till Norge när jag var 10. Och av någon anledning så hamnade vi liksom, vi flyttade till ett ställe där backhoppningsbacken, säger man så. Ja, hoppbacken låg liksom granne med vårt hus. Och jag bara, ja, jag ser det framför mig. Karriär som backhoppare. Norskar är typ, man säger att norskar föds med skidor på benen eller på fötterna. Så min pappa som, ja, men han var hyfsat så här, liksom, vad säger man, avslappnad i förhållande till det här. Och han bara, Lisbeth, ta med längdskidorna och testa backhoppning. Och jag bara, okej. Ja. Och jag var med på lite träning och sådär. Det gick väl typ hyfsat bra. Det var ingen stor backe så. Och så ska jag göra min första tävling. Och då, ni vet, bommen kan man ju flytta upp beroende på hur mycket fart man vill ha med sig i hoppet. Så har de flyttat upp den här bommen högst upp. Jag har inga backhoppningsskidor. Det har ju alla de här andra proffsungarna liksom. Så jag sitter där på den här bommen. Och ser ju att nu känns det verkligen som att backen är ännu längre än vad den någonsin har varit när jag har tränat och hoppa. Och jag bara, har inte ätit frukost, jag bara knatar dit på morgonen så här, bara, jag ska bli proffs på det här. Sätter mig på bommen, bara åker, bara flyger och så får över. Ja, jag tippar över liksom och bara mosar rakt ner i backen. Bara skrapar upp hela ansiktet, det blöder, jag har snö i munnen och fått en skida i bröstkorgen så här. Ja, och där kunde jag liksom ha valt att lägga och gråta och tycka synd om mig själv. Men nej, jag spottade ut den här blodsnön och så bara tog jag skidorna och så knatade jag upp en och så gjorde jag ett nytt försök. Så kvalade jag in till den här tävlingen. Så lite så känns den här gudstjänsten som. Så att om det blir plattfall nu så får ni lova att ni ger mig en till chans. Ja. Ni kan tänka att den här predikan kommer att vara ungefär som att vi sitter i en bil tillsammans på 45an. Har ni åkt 45an någon gång? Ja, bra. Jag är chaufför. Ja, och jag kan köra fort. Men jag vet att ni vill att jag ska köra lite sakta. Och då är det här en bild för att jag inte ska prata så fort. Jag ska prata så tydligt. Ska försöka vara så pedagogisk som möjligt. Och ibland så kan det vara så att jag väljer plötsligen att bara ta en avstickare. Typ en skogsbilsväg. Men ni kommer hänga med på det här. Men vi är på 45an. ni sitter i min bil. Så jag känner trygg. Och jag kan försöka vara lite rolig, för att jag vill så här att ni ska ha det kul och skratta. Så ni får jättegärna skratta om jag drar något skämt. De kan vara ganska bra. Bara lite kort då, lite mer om mig. Jag är 29 bast, 29 år. Fyller faktiskt jämnt i år. Hör och häpna. Föddes i Östersund 1986. När Östersund fyllde 200 år. Så jag är ett sånt här storsjö- och djursbarn, eller vad man kallar dem för. Jag jobbar som förskollärare här i stan tillsammans med Ragnhild Jönsson på läktaren och även Birgitta lite grann. Och även barn- och ungdomskonsulent i distriktet. Och så gör jag en hel massa andra grejer också. Har väldigt många bollar i luften. Jag tycker att det är kul. Det är fantastiskt. Det känns som att det är lite rundgång på mig nu. Okej, jag bara fortsätter. Det är lite om mig. Jag älskar församlingen, jag älskar Jesus och jag vill nog mest av allt bara hänga med Gud. Om jag fick välja bort allt annat som jag pysslar med, så ska jag helst bara liksom vara med Jesus. Och göra en massa spännande grejer. Det kan vara spännande att vara med Jesus på förskola också, det kan det. Bland annat så tog jag och mina kollegor med oss barnen hit till EFS-kyrkan innan jul. För att vi var ju tvungna att så här, prata om vad är kyrka och varför firar vi jul. Så vi tog med barnen hit. Jag hade ju nyckel, så det gick ju bra. Och det var ju jättebra, för Marie-Louise var ju här. Så jag samlade barnen här runt julkrubban. Och Marie-Louise bara, ja, hon började predika om, så här, eller hon tog typ snabb... Ja, snabb version på julevangeliet. Och så frågar hon så här. Vet ni vem de här är? Så här. Och så är det en fyraåring som säger så här. Det är bovarna, det är tjuvarna. Och så bara, ja, de ser ju inte. Liksom, de ser ju ganska. Ja. Nej, men då förklarar liksom Marie-Louise. Nej, men det här är de tre vise männen. Och innan hon ens har hunnit fråga. Är någon här som vet vad de kommer för presenter till Jesus, så är det en femåring som räcker upp handen och så bara, jag vet, de kom med guld, rökelse och mylta. Och hon var helt övertygad om detta, denna femåring, så vi lät henne vara det. Jag tycker det var fantastiskt. Jag ska också ha gett mylta till Jesus. Det är, ja, det är grymt. Hörrni, jag ska prata om Jesus som världens ljus idag. Och ni ska få en liten historisk bakgrund av mig, kopplat till mitt lilla äventyr i Etiopien och kopplat till EFS historia, kan man säga, hur alltihopa började. Och då var det så här att 1852 så träffades tre Uppsala studenter som kände nöd för det andliga läget i Sverige och ville bidra till att Svenska kyrkans medlemmar, vilket då i princip handlade om alla svenskar som bodde i Sverige. De ville bidra till att Svenska kyrkans medlemmar fick höra ett frigörande budskap om Jesus Kristus. Och det var på den tiden förbjudet att samlas utan prästens medverkan. Det känns lite som idag. Jag skulle vilja leva på den. Det är alltså 1852. Det känns väldigt spännande. Ja, men det var förbjudet i alla fall. Jag vet inte vad som hände om det... Ja. Om man blev påkommen, men det var i alla fall förbjudet. Men de här studenterna samtalade om hur man bäst kunde sprida kunskap om evangeliet till så många som möjligt. Och då kom man fram till att ett bra sätt för det här, det var att ge ut små skrifter. Så då kolportörer som vandrade över landet spred skrifterna och små traktat. Men så tyckte man ändå så här, det här är inte tillräckligt, det är inte nog. Vi kommer ju liksom inte hela vägen fram. Vi vill det här, men vi vill liksom ännu längre. Så därför så ville de här studenterna bilda en ny rörelse som kunde samla människor som brann för människors andliga väl. Och det ledde till att EFS bildades 1856. Och ungefär 1865, 10 år senare, så skickar man då ut sina första missionärer, Lange, Karlsson och Kjellberg. Och den 15 mars 1866 så landsteg de på Massawas kust i Eritrea vid Röda havet. Och det skulle visa sig att det här äventyret skulle inte bli så lätt som man kanske hade trott. Eller så hade man inte trott att det skulle bli lätt. Men det var en hel del som ställde till det för de här. Det var politiska grejer, geografiska grejer och även sjukdomar. Och i samma veva som det här händer, att EFS bildas och man väljer att skicka ut sina missionärer, så är Sverige liksom, så står Sverige inför, liksom på randen till fullkomligt kaos. Och Herman Lindqvist, han skriver så här i boken Ånga och dynamit. Skördarna slog fel på många håll i landet 1855 och 1866. Förråden var tömda. Det fanns inga marginaler och så kom katastrofåret 1867. I Norrbotten låg isarna kvar till juni. Sådden kunde inte ske kring midsommar. Och i augusti kom frostnätterna. Och nästa vår så drabbades hela landet. Många tusen avled av svårigheterna och många tusen drevs ut på vägarna som tiggare. Dödligheten för hela befolkningen blev 22 promille eller 2,2%. Och så hög dödlighet har sedan dess aldrig registrerats på ett år. Det var inte lätt att sända nödhjälp på den här tiden, för järnvägen nådde ännu inte obygderna. De flesta transporter genomfördes med oxkärror längs gropiga vägar. Och inte kunde man heller kyla maten särskilt effektivt under sommarmånaderna. Den längsta sträckan mjölken kunde transporteras var en mil, den omtalade mjölkmilen. Och sen var mjölken sur. Och det här var då starten på missväxtåren i Sverige som varade mellan 67 till 69. Det var då, för 150 år sedan, ungefär. Om vi skruvar fram 150, vi går 150 år framåt, så hamnar vi på 2015-2016. Och vi kan tänka så här, att vi har lämnat bakom oss ett hyfsat kaotiskt år. Om ni tänker tillbaka på ert 2015 som på ett personligt plan, så har det kanske varit rörigt. Men ännu rörigare har det varit i världen. Jag tror inte att det har kunnat undgå någon att världsläget förmodligen aldrig tycks vara så mörkt som just under 2015. Och jag vet inte om det var någon som läste eller hörde kungens nyårstal i år. Men även han var ju väldigt rörd över just det här kompakta mörkret som hade på många sätt visat sig både i världen men även i Sverige under det här året. Och det känns som att plötsligen det som vi på många gånger, vi kan läsa om saker i media, vi kan lyssna, vi kan höra om nyhetsrapporteringar på radio. Och vi kan sitta i vardagsrummen och ta del av allt det här hemska som händer flera tusen mil bort. Och plötsligen var det som att under 2015 så flyttade det in även i våra egna vardagsrum. Det blev som så påtagligt och så nära. Och jag är inte så gammal. Men jag kan ändå också uppleva att 2015, det var väldigt speciellt på något sätt. Mörkret vann mark. Och kanske så var den nöden som var under missväxtåren och den tiden för 150 år sedan, kanske är det även någonting som ungefär något liknande som vi står inför nu idag. Mörkret och kaos har en förlamande effekt på en människa, och oftast är det lättare att gömma sig i skuggorna än att träda fram med ljuset. Och då kom jag på ett perfekt, jag trodde att jag hade kommit på det enda perfekta exemplet, men du har redan dragit det, Birgitta. Det är när det blir ett strömavbrott. Tänk er att ni sitter hemma, det blir strömavbrott. Vad händer? Om jag tänker på hur jag själv reagerar, så blir det alltid två. Det händer två saker, antingen så sitter man ner och det blir strömavbrott och man blir paralyserad. Man bara, vad gör jag för någonting? Eller så agerar man. Så man vet ju på ett ungefär vart man är, vart man befinner sig i rummet. Man går till närmaste skrubb eller vart man nu kan ha sin ficklampa eller tändstickor och så tänder man ett ljus. Men ibland så kan det kännas som att mörkret blir så kompakt att man bara, man fryser liksom. Man vet inte hur man ska ta sig ur det. Och jag funderar lite över den här berättelsen med våra vänner i ett tidigt EFS i ett tidigt skede. Och vad var det som drev dem? Mitt i en tid av fullkomlig ovisshet inför det som väntade dem och en tid där behoven var som allra störst i sitt egna Sverige väljer man ändå att skicka iväg missionärer och budbärare till en helt främmande del av världen. Och vad mer om den här satsningen visste man då än att man skulle till ett folk, gallafolket i Etiopien? Antingen så, det var kanske det enda man visste. Man visste bara att vårt mål är att nå ett folk som ännu inte har fått höra om Jesus. Och som läget var då i Sverige så hade jag nog tänkt så här att det var inte alls självklart. EFS hade kunnat välja att inte satsa. De hade kunnat välja att inte skicka iväg sina första missionärer. De hade kunnat välja att rikta blicken inåt och stanna hemma och nöja sig med att dricka kaffe och vara trygga bakom sina egna murar. De hade kunnat välja att gå på sparlåga eller så fanns det helt enkelt aldrig någonsin ett sånt alternativ. Och jag är helt övertygad om att det aldrig fanns ett sånt alternativ för dem. Jag tror att de var övertygade om sin kallelse och jag tror att de var övertygade i sin tro på vem Gud var. I första Petrusbrevet 2:9 så står det så här att men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap och ett heligt folk. Ett Guds folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Gud har kallat oss från mörker till ljus. Och han har räddat oss, han har köpt oss fria. Han har betalat våran skuld och mörkret har inte längre oss i sitt våld. Och vi har fått en ny kallelse över våra liv. En kallelse att följa Jesus. Och göra honom känd, trodd, älskad och efterföljd. Precis som är den kollektiva visionen kanske lite så för EFS. Och jag tror att vi är kallade att vara ljus. Att bli präglade av himlen. Och bära Jesu budskap om ljus och liv till andra människor. Och ju mer tid vi spenderar med Jesus, desto tydligare tror jag att det blir i våra liv. Att vi lever nära ljuskällan. Man brukar säga att man blir som man umgås. Och det fick jag lite så bevis på här under julen faktiskt. Man kan säga att jag är pappas flicka. Det har alltid varit. Älskar min pappa. Han är bara bäst i världen. Jag var alltid så här bara, om någon typ muckade med mig när jag var liten så bara akta dig, jag har en pappa som är så ni vet den där jargongen. Och det, man kan ju se då när man kommer hem, när man inte spenderar så mycket tid med sina föräldrar längre eller med sina syskon för den delen, att det finns drag som visar att man liksom man hör ihop på något sätt, man brås på. Det finns en väldigt stark ådra i min familj att vinna. Man gillar inte att förlora. Jag har en väldigt stark sån ådra. Därav det här backhoppningsprojektet. I alla fall, vi sitter hemma under jul som så många andra. Vi spelar spel. Och egentligen, jag vill spela så här maffiga spel, typ vill du bli miljonär eller monopol, där jag får vinna stort. Och där jag får liksom briljera ut, när jag får spela ut typ mina syskon och min mamma och min pappa. Men då skulle vi spela så här, eller typ den försvunna diamanten. Och då, spelet går ut på att man befinner sig på Afrikas kontinent. Om på spelbrädet så ligger det massa, ni kanske har det här spelat det. Det ligger massa brickor upp och nervända och där under någon av brickorna så är det en diamant. Spelet går ut på att man ska hitta diamanten. Vi spelar ju både en och två omgångar. Och varenda omgång så hittar ju pappa. Ja, han hittar den där diamanten, han går i mål och han vinner. Och jag är två steg bakom. Och jag bara känner hur det bara, du vet, ni kan se det här kanske framför er, jag kan det. Jag bara märker hur jag blir alldeles svart i ögonen och bara, jag tänker inte låta pappa vinna en gång till. Och pappa bara sitter där så här, halvt hyfsat nöjd, drar på smilbanden. Och så säger han efter två omgångar, då säger han så här, nej, nu, jag tänker inte spela något mer, jag går och gör något annat nu. Och jag blir arg, jag blir så fruktansvärt arg. Jag bara, du, man ska faktiskt inte prata så här till sin pappa. Så, om pappa lyssnar på det här efteråt, bara förlåt pappa. Nej, men då, jag bara, du sätter ner så att vi ska spela en gång till. Och bara så det sagt, du går ju bara nu för att du har vunnit två gånger. Och för att du typ tänker lämna bordet med så här äran i behåll. Sätt dig ner och spela en gång till. Och så, ja. Han sätter sig ner och spelar en omgång till. Och han vinner en omgång till. Med det här samma dryga smilet på sina läppar så lämnar han köksbordet efter tre vinster och Lisbeth är två steg bakom. Och jag bara kokar. Och då inser man att jag bara sitter där och så bara inser att så här, jag är typ en exakt kopia av pappa. Och för att förtydliga det här, jag kom hem en gång för ett tag sedan. Mamma och pappa har haft en period där de spelar mycket Yatzy. Fantastiskt. Och pappa så här, han förlorar så här, match, han förlorar så här, varenda match mot mamma. Som de spelar. Och mamma bryr sig inte. För hon är inte på samma sätt en vinnarskalle. Hon bara spelar liksom. Hon är bara med i spelet, i leken. Sen kan hon ha ganska dryga tendenser ändå. Ja. I alla fall så har pappa säkert förlorat så här 20 gånger i rad. Och till slut är det nog. Han bara tar tärningarna i ett nafs. Går till pannrummet. Slänger in tärningarna i pannan. Och eldar upp dem. Ja. Så nu förstår ni liksom så här, jag och pappa, vi, alltså man ser, plötsligt så såg man så tydligt under julen så här, bara, vi är samma skrot och korn. Och så är det när vi umgås mycket med någon, vi präglas av den vi är med, den vi umgås med, de vi tycker om. På gott och ont, ska jag understryka. Och så, jag tänker att det är så med Jesus också. Ju mer tid vi väljer att spendera med Jesus, ju mer får han liksom får han prägla oss. Jag tog fram två ljus här för att liksom förtydliga eller förstärka min bild. Vi kallade att vara ljus, det vi konstaterade. Vi är ljus. Men ibland så kan det ju vara så man känner sig som det här ljuset. Man kanske känner sig så här, ja men det lyser väl ibland så där och jag kan väl också lysa, men oftast är jag det där lilla ljuset, taniga ljuset. Men Gud egentligen säger att nej. Det är ju det här jag har skapat dig till att vara. Det är det här jag vill att du ska vara. Det här är den kapaciteten du har. Med mina barn på dagis så brukar jag ibland när vi sjunger så brukar jag säga så här: när jag vill att ni sjunger högre, då är det så här att bakom örat så sitter det en liten volymknapp och så kan ni liksom gå bakom örat så kan ni skruva upp den volymknappen. Och barnen bara yeah, en volymknapp bakom örat, coolt, så bara, och så ser man alla de här små fingrarna och bara letar efter en volymknapp. Ja. Och så skruvar de upp. Och så sjunger de högre. Och jag tänker att det är som Gud också. Någonstans i oss så har han monterat en dimmer. Men vi vill välja såklart om vi vill dimma upp. Eller dimma ner. Och så tänker jag så här. Jag kör väldigt mycket bil. Och i den mån det går. Om man inte får mötande trafik vill säga. när det är mörkt så kör man ju på helljus. Är det någon här inne som konstant väljer att ligga på halvljus när det är mörkt och man inte har möte? Jag tror inte det. Man vill lysa upp så mycket som möjligt av vägen. Och jag tror att Gud har skapat oss med helljus. Men ändå så är det som att vi ofta väljer att vara bara halvljus. Det är som att vi många gånger inte förstår att vi kan blända på. Som att vi inte vet att det finns en sån knapp i oss. Och i Efesierbrevet 5, vers 8-9, så står det så här. Att en gång så var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och jag funderar lite så här. Mitt eget 2015, hur det var, mitt eget 2016, vad jag vill liksom. Min längtan, min personliga längtan för mitt eget liv. Och kanske också för det sammanhang som jag är med i, den församling som jag är med i. Är att vi återigen ska ta våran plats på murarna. Att vi ska inse att vi är ljus och att vi ska dimma upp och köra på helljus. Och tänk de här personerna i EFS från början, 150 år sedan, som gjorde allt det de gjorde. Liksom. De skickade ut sina missionärer, de grundade EFS. Undrar om de tänkte så här att om 150 år, då kommer Lisbeth stå där och prata om det här. Och det som de fick på något vis vara med och så in i, det lilla som nu har vuxit till en världskyrka som är liksom 7,2 miljoner medlemmar. Vad vill vi att det ska berättas om oss om 150 år? Vad vill vi att vår historia framåt ska bli? Och jag tänker också just i den tid som är och i den värld som vi lever i, att det är så grymt viktigt att vi som kristna väljer att klättra upp på murarna. Vi väljer att klättra upp på murarna med vårt ljus och vi väljer att ta våran plats, för Gud har kallat oss till det. Gud har kallat oss till att försvara den borgen som vi befinner oss i. Och ibland så glömmer man bort det. Det glömmer jag också bort. Men om vi tänker på den världen som är just nu och den tiden som vi lever i och allt det kompakta mörker, och vi vet att Gud har kallat oss till ljus, så tror jag att det är fullt möjligt att vi var och en kan få vara ljus, kan få lysa upp. Där ingen annan tror att det finns hopp, där ingen annan tror att det finns någon utväg, så kan vi som kristna och som Guds barn få vara med och tända en låga. Och för min egen del så vill jag hellre vara en helt okontrollerad gräsbrand på våren än ett falnande batteriljus som går på timer. Yes.